Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hur i hela friden kunde Örebro vinna mot Timrå? Och hur i hela friden kunde man förlora mot Modo? Får Mattias Bromé mer skit än andra? Och i så fall varför? Topplagsbeteendet, har det försvunnit? Och så bör Örebros kedjor se ut. Jag som pratar heter David Helsing och med mig den här veckan har jag Hugo Levinsson. Ni släpper Örebro tillbaka i sin vanliga fattning ska man så. Sitt vanliga format. Nu tappar jag fattningen här.
Men format direkt. Kan vi kalla det för.
Ja, format. Fattning. Var fick jag det ifrån?
Hur som helst.
Vi hade ju ett litet specialavsnitt här som vi släppte i helgen. Som jag och Billy spelade in. Det är ett NHL-special med Örebro tema. Nu när NHL-säsongen har brakat igång. Så att kan väl slå ett litet slag för det avsnittet om ni inte har lyssnat på det, så finns det att lyssna på. Det är ganska, det är hyfsat tidlöst ändå, så att det är en liten preview inför säsongen kan man säga, med lite Örebro-tema och lite annat. Har du lyssnat, Hugo?
Jag ska vara ärlig och säga att det har jag inte gjort än. Däremot ska jag göra det, men ja. Däremot såg jag att mitt gäng, om jag nu har något i NHL, Vancouver Canucks, vann.
8-1!
Ja, precis. Har ju fått en jävla smakstart på säsongen.
Ja, vann två dubbla seger mot Edmonton där, ja.
Ja, så att det gladde mig.
Ja, det gladde däremot inte Filip Broberg och Derek Ryan som vi pratade om i det här NHL-avsnittet som vi spelar i Edmonton, men ja. Det här är inget NHL-special, utan det här är vanligt avsnitt av Nedsläpp Örebro. Vi ska gå igenom, det är ett klassiskt upplägg. Vi ska gå igenom lite veckans matcher och lite annat, lite etasnackisar och sådär. Så att jag tycker vi kör igång med en gång med veckans matcher. Och som första punkt här då, så har jag skrivit i vårt lilla schema här, Hugo. Hur i hela friden vann Örebro mot Timrå? För det var den frågan man kunde ställa sig efter. Det var kvaliteten på matchen i Örebro ögonsätt. Det var ju klart sämst den här säsongen, ska jag säga. Och klart det sämsta jag sett på många år, känns det. Det är lätt att bli lite så här recent bias på det sättet, att man, alltså så här, det man har färskat på nätinnan, att man överanalyserar det och kanske snackar lite för, alltså man glömmer kanske bort, man blir lite historielös i sådana
det finns kombinationer också. Det är också väldigt lätt att man alltid, alltså, förhöjer historiska grejer och historiska ögonblick. Nu just med Örebro Hockey så känns det som att det har inte varit en faktor i med att de flesta av de stora händelserna har skett de senaste åren.
Men absolut.
Ja. Men även om det är lätt att hamna i recently biased, liksom, så håller jag helt med. Det var ju inte någon skön hockey, det var det inte.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nej, det var liksom så här saker som man, alltså så här, det var liksom passningar på liksom 3 meter som liksom satt på skridskoskinorna, så det var mycket såna där, alltså det var en jäkla massa slarv helt enkelt, och jag tyckte inte, alltså Timrå var mycket bättre när det var matchen, men jag tycker inte de behövde vara särskilt jättebra för att ändå vara jättemycket bättre än hemmalaget i den här matchen. Men Jonas Enroth som vi satt här och lovordade förra veckan, och det, man får ju göra det igen, han håller ju kvar Örebro i matchen. De får ändå göra 1-1 tidigt där, och Lekkerimäki, och det är, vi snackar om att har de mönsterbrytarna vid det läget, men Lekkerimäki visar gång på gång att han är ju det, han kliver ju fram när det går lite stå och får lite yta, och då smäller det ju. Och Hannes Björnen gör det jättebra, som jobbar fram pucken där i Sarri-duellen. Så att det finns där, men ändå, det är inte så att Örebro får energi av målet där, utan det är Timrå som ligger på, och sen så är det väldigt fint mål de gör. Sågar sig igenom Örebro-försvaret och Hansel iskall kanske hittat en lucka där på Enroth. Det var lite liknande det som Tomasek i Färjestad gjorde. Nästan lyfte upp pucken i höga krysset. Tomasek gjorde samma fast med en backhand. Och ja, jag vet inte om det är en akilleshäl för Enroth. Det tror jag väl inte, utan det är nog bara att det var nog två väldigt bra avslut vi pratade om i det här läget. Så att, och då var jag så att ja, men det där var väl helt i sin ordning, kände jag. Att, för Timrå ska ju vinna den här matchen. Men det gjorde de inte, för att för andra matcher i rad så hittade ändå Örebro en bra forcering när man plockar målvakten. Man var ju faktiskt nära att kvittera även mot Färjestad till 2-2. Nu får man göra 2-2. Mattias Bromé håller sig på rätt ställe och får styra in en jättefin passning från Lane och ha lite tur också att ta på någon Timrå back, men jättefint mål. Och sen får man energi med sig in i förlängningen, som jag tycker är Örebro ändå går för mer än vad Timrå gör. Och sen så får Axel Sundberg sätta sitt första, viktigt för honom, kom in där när William Wikman klev av skadad. Så att en del positiva svar ändå, just att Bromé får göra mål och Sundberg får ju sätta sitt första. Har ju annars haft det lite kämpigt. SHL har ju visat sig vara något annat än försäsong.
Ja, men som du var inne på det där, så att hans insatser i början av säsongen lovade ganska mycket, både i försäsongen och även tyckte jag de första matcherna i SHL också.
Ja, alltså,
det är som att verkligheten har kommit ikapp honom i takt med att matcherna har blivit fler.
Ja, jag vet inte om man ska säga verkligheten som kommit ikapp, för i så fall pratar vi om en verklighet där han inte håller för SHL, och så är det ju inte.
Nej, men inte som att han inte håller, utan snarare som att han, ja, det finns mer erfarenhet att hämta innan man verkligen är uppe på den nivån. Det, ja, det kräver sina matcher i benen för att verkligen alltså kunna göra skillnad på den nivån.
Ja, Julia, och jag tror att man får se Axel Sundberg som ett litet långsiktigt projekt, alltså så här, det är, visst, vi har sett allsvenska värvningar komma in och bli en faktor direkt, men ofta kan det vara en liten, att den första säsongen blir en liten lärosäsong i mångt och mycket, och sen så för att sedan år två explodera. Skellefteå har jobbat mycket så genom åren, vet jag, även om de också har fått fullträff många allsvenska värvningar som, genom åren, så att de har väl kanske varit föredömet där, men det finns andra exempel från andra klubbar, så att jag tror inte vi ska förvänta oss att Axel Sundberg kommer göra 15-20 kassar, utan kommer han upp i 10 så kanske det är bra.
Ja, och det vore ju en orimlig förväntning att ha på honom, utan jag skulle säga, kommer jag upp i 15-20 kassar, då är ju det klart över förväntan. Men annars, om jag ska nämna någonting från den här matchen, jag tycker att vi kommer komma in på det mer sen, ja, saker som jag tycker tyder på att Örebro kanske inte är ett supertopplag, men en grej som verkligen tyder på det, har gjort under inledningen, det är ju bland annat Lekkerimäkis skott, och att de här mönsterbrytande spelarna som verkligen kan kliva in när spelet inte fungerar och göra att Örebro ändå tar med sig poäng, ändå vinner matcher. Det är en otroligt viktig ingrediens för att man ska vara ett lag som faktiskt är med och slåss om det hela vägen in.
Ja, och just det faktum att man ändå, det är klassiskt, man är ändå med i matchen resultatmässigt, fast det går emot. Det är väl också någon typ av topplagsbeteende, ja, på ett sätt, kan jag tycka. Och sen så just att man forcerar så bra, det är ju faktiskt en faktor som jag har, där har det varit direkt svagt genom åren när man har plockat målvakter, tycker jag, att liksom, och man ska gå för 50, att det blir ganska, det känns ganska menlöst, alltså man har försökt, man har varit helt oförmöget.
Jag nu minns jag inte vilken match det var, men det var väl en match, om det var kanske i slutet av förra säsongen eller så där, när Örebro gjorde två mål i samma match när de plockade målvakten, här för mig.
Jag tror inte de gjorde,
eller om det var två matcher i rad,
det var,
kanske.
Ja, det var, nu får jag inte tänka på förra säsongen här när de gjorde det mot Leksand där.
Ja, ja, det är det jag tänker på. Ja, ja, för då nämnde du just det här, ja, att de inte har varit bra på det historiskt sett. Mm. Så då ställer jag en motfråga till dig då. Hur kommer det sig att de är bra på det nu? Är det liksom Hedbergs spel, han implementerat i offensiv zon? Eller
absolut, jag tror det är exakt just det. Att man spelar överlag med ett tålamod i anfallsspelet, gör att man även någonstans tar med sig det in i forcering. Att finna har det varit att man kanske har forcerat för mycket, att man liksom säger att man kommer in i zon och så blir det som att man är ganska stressad och vill få iväg tidigt avslut, och så hoppas vi på att studsa det av sig och sen kanske någon slår in en retur. Nu spelar man ju sig till några lägen, alltså målet nu som Bromé gör det spelar man ju sig till. Visst, det går ganska snabbt, man vinner en tek, Lekkerimäki hittar Leino, men sen är det en jättefin passning, och det är samma det som nästan blir ett mål mot Färjestad är ju Hannes Björninen luckrar upp hela försvaret med en jättefin passning till Läckermäki. Problemet är att den studsar över bladet. Och den där målen mot Leksand där, det var ju liksom, det var väl Sundberg bland annat som direkt sköt på ett spel genom slottet och sådär bland annat, och så var det något mer. Men att man har ju så mycket alternativ. Man kan hitta en Sundberg med skott eller Läckermäki eller en Bromé som smyger lite i slottet och sådär. Och det är, man har många vapen, jag tycker. Man har fler vapen än tidigare, skulle jag säga. Och ett annat, som du säger, ett annat sätt att spela som man ändå tar med sig in i forceringen. Så att jag tror absolut att Hedberg i sin tåg kan vara en faktor till att man är mycket bättre på att på 6 mot 5-spelet. För det här med powerplay, nu har ju powerplay varit lite nedgående på slutet, men överlag har ju powerplay varit bra den här säsongen. Och det har vi också med det att göra.
Positiv förbättring under hela inledningen säsongen egentligen. Mm.
Men frågan var fortfarande hur i hela filmen kunde du in, för att det här var ju en så svag match. Men då går det att vända på frågan nästan till den efterföljande tillställningen mot Modo. Hur i hela filmen kunde Örebro förlora mot Modo? Så att, och här, jag hatar ju att prata om att det jämnar ut sig. Det är det värsta jag vet när folk säger att saker och ting jämnar ut sig över tid och att och sådär. Det spyr jag på nästan. Ja, det är liksom såhär, för det jämnar inte ut sig. Det finns det, det är bara något som folk slänger sig med. Eller liksom så här, det kommer till utvisningar och säger, ja men det där, nästa gång får vi med oss det där. Och, ja, det kanske ni får, men det finns liksom, det finns ju inget som ligger bakom. Alltså det finns ju inget att backa upp det där, men här var det väl någonstans kanske att det jämnade ut sig över att Örebro till slut fick vad de förtjänade, ska jag säga.
Ja, och jag håller med dig om begreppet jämna ut sig och sådana grejer, speciellt när det kanske kommer till utvisning och sånt. Men däremot så har jag en grundmurad tro på att över en säsong, speciellt kanske i hockey när det är så pass många matcher, så kommer du ta ungefär det antal poängen du förtjänar att ta. Och ja, nu fick Örebro vara på liksom båda sidorna av myntet samma vecka här. Mm. De fick både vara det betydligt sämre laget som tar med sig oförtjänta poäng, och det betyder bättre laget som inte får med sig de förtjänta poängen. Mm. Men ja, jämna ut sig. Man kan väl helt enkelt bara konstatera det och se det för vad det är liksom.
Men just om vi tar Modo här, alltså Örebro är ju bättre, alltså jag tycker nästan Modo är bland de svagare de har mött så här långt. Och då har Modo gjort supersuccé så här långt. Och är ju faktiskt på samma poäng som Örebro nu i tabellen och har gjort det jättebra, all heder. Men jag tycker att nivåskillnaden var påtaglig i många stunder. Och jag läste en del reaktioner på att Örebro var mest på utsidan. Nej, Örebro var inte bara på utsidan. De hittade in jättemånga gånger till klara lägen i slottet och in framför mål till och med. Alltså Ludde Larsson, jag tror han har 3 lägen i första perioden, men väldigt veka avslut. Även Emil Larsson också något så här, när han normalt brukar vara ganska distinkt och bara trycka dit den, när man liksom bara lägger in markplattan på Lasse Lechtinen. Lechtinen var jättebra i målet, men jag tycker det vore väldigt lätt för honom med sina test. De testar inte honom på de bästa sätten, och nu fick ju Björnen en tid. Det är ju sådana mål som oftast blir då till slut, att man slänger in en puck på mål Läckermäki och sen så får Björnen styra in den då. Det var något sånt det var till att Örebro skulle kunna göra mål den här med dagen, för att jag tycker det är frapperande svaga avslut många gånger, tycker jag. Man kommer i lägen och sen så det blir extra påtagligt den här veckan på NHL. Jag sitter och kollar på en del NHL highlights och kan se hur, man ska inte jämföra, men det, hur kliniskt det kan vara, och det är liksom så långt bort tycker man inte att NHL ska vara. Men liksom så här, där när de kommer till lägen, då sitter de här. Och här är det liksom, det är Läckermäki. Men i övrigt så är det...
Det är som en universum.
Jag förstår inte hur... Att det kan vara som skillnad. För jag tycker det är anmärkningsvärt vekt i avslutningslägena. Jag köper inte att Örebro inte kommer till lägen, för det gör man i den här matchen. Man skapar fullt tillräckligt med målchanser. Man ska vinna. Spelar om den här matchen så vinner de. Det är liksom på den nivån.
Ja, de vinner ju 8-9 av 10.
Ja,
det tror jag.
Så är det. Sen är det är några beslut som vi fäller dem. Och det går ju lätt att peka, och det blir väldigt lätt att peka på Bromé här då, som ju gör ett misstag som han själv också räcker upp handen och gör. Han ska ju bara lägga ut en puck där när de är tillbaka pressade. Men han sa det till mig, jag intervjuade honom efteråt, att han fick för sig att han såg Axel Sundberg till höger, men han gjorde inte det. Han såg fel helt enkelt. Och det är ett misstag. Och så som Modo kan utnyttja. Men shit happens någonstans.
Det är klart att han inte såg den passningen till ingen alls med flit. Nej. Alltså det är klart att han liksom, ja, om han nu sa att han tyckte att han såg Axel Sundberg, så försöker han ju spela honom. Mm. Jag menar, i en annan värld där, om han hade sett rätt eller Axel hade kommit där, så där, så hade det kanske blivit en omställning och blivit något jättebra av det. Men så här, ja, men som du är inne på, shit happens. Det, om du, så pass många matcher, så pass många minuter man spelar på den här isen under en säsong, det är klart att sånt här kommer hända.
Mm. Men händer det Mattias Bromé fler gånger då? Eller, alltså, för att kommer vi kan ju ta upp Lasses krönika, ja, Lasse, vår kollega som skrev efter matchen här, som det var nästan ett försvarsdag för Mattias Bromé, kan vi säga, mångt och mycket, i alla fall ett stycke här i krönikan där han uttrycker så här: är han för bra, för snygg, för glad, för snäll, för välbetald? På riktigt, jag fattar inte. Den kritik, inom parentes läs själv, som kastas över Mattias Bromé oftare är rimligt, står inte i proportion till prestation. Alltså, ja, kontentan är att han tycker att Bromé får för mycket skit helt enkelt. Och delar du den bilden, Hugo, att Mattias får det? Eller är det...
Jag säger så här, alltså, på Lasses alla frågor i den där meningen, så svarar jag ja på samtliga.
Ja.
Och vet du varför?
För det är ofta så det är, va?
För att det är så att Mattias Bromé lämnade Örebro som den stora stjärnan, kom tillbaka, alla vet vilken sorts lön han sitter på, alla vet, men ser ju att han ser bra ut, han är en spelare med liksom hög stjärnstatus, han är väldigt snäll, väldigt trevlig i alla intervjuer också, för den delen, och spelare, alltså jag kan bara titta på mig själv exempelvis, finns ingen fotbollsspelare jag har hatat mer i åren än Cristiano Ronaldo, och vi, alltså överlag i en sport så älskar vi att plocka ner spelare som är på den sortens upphöjda nivå. Alltså, jag menar, hur mycket skit har inte David Beckham fått genom åren?
Mm.
Alltså, det går liksom igen. Man gillar att det går dåligt för folk som verkar, för människor som verkar ha så mycket och vara så bra.
Mm.
Och därför så får han väldigt mycket skit. Sen liksom, ibland ska han ju ha kritik också. Som, ja, men det är klart att han ska ha kritik för den här grejen. Men det är som att varje gång han gör ett misstag så kommer kritiksvadan mot honom. Den är liksom 3 gånger större än om Oliver Eklind gör samma misstag. Mm.
Så är det ju. Och det har ju med status att göra mycket riktigt. Det handlar ju bara snarare om det än att Mattias Bromé specifikt i det här fallet. Alltså det här går ju säkert in. Jag kan ju tänka mig hur det låter nere i Ängelholm och Simon Ryfors exempelvis, som kommer tillbaka från Nordamerika nu och fortfarande inte har gjort mål. Så att det är nog ungefär samma tomgång. Så jag tror inte liksom det är något unikt för Mattias.
Nej, det är den karaktären i ett idrottslag. Det är det handlar om.
Och jag tycker det blir väldigt aktuellt med David Beckham liknelsen där. Inga jämförelser Mattias Bromé den veckan, men den har ändå någonting, och det blir aktuellt nu med Netflix-dokumentären som finns där, och tanke på det han fick utstå där 98 när han delade ut en eftersläng och blev utvisad och blev liksom lynchad i England. Så att nu är det inte på den nivån, absolut inte, men,
nej, men det
är ju så, det är ju lite in på det, alltså. Han är snygg, han tjänar bra, han är den största stjärnan. Han gör misstag, det är, och då,
han är
då blir det ju så här.
Men han är den spelaren och den personen som så många andra hade velat vara egentligen.
Ja, ja.
Men det finns en inlig bitterhet över att de inte blev så. Och därför tror jag man tycker om att plocka ner sådana människor från piedestalen.
Men om vi ska vara lite så, ska inte han ha lite mer skit av Bromé? Eller är vi för snälla mot honom?
Jag tycker inte vi är för snälla mot honom.
Nej.
Däremot så, sett till att han är en av lagets stora ledare, sett att klubben värderar dem så högt att de betalar honom de här stora pengarna, att de liksom ger honom den stjärnstatusen på många sätt. Så ja, det ligger ett större ansvar över honom än vad det gör över många andra spelare. Så sätter du det, så är det klart att när han gör ett sånt, ja, som blir ett avgörande misstag som i det här fallet, ja, då ska han ju också få kritik för det.
Mm.
Men problemet är ju när det blir så oproportionerligt som det ofta har blivit.
Vem är det som ändå räddar poäng åt Örebro mot Timrå? Det är Mattias Bromé. Vem är det som vänder matchen ner i Göteborg? Visserligen med att Örebro i sin tur tappar en sen kvittering. Jo, det är Mattias Bromé. Han kliver också fram och gör de här viktiga målen. Och även sätter några tomkast och sådär när motståndaren ligger på och i 6-5 och sådär. Han är ju...
Det är bara att läsa diskussionen i våran live-rapport varje match. Att det är liksom, det är inte i närheten lika mycket beröm för de positiva grejerna han gör som det är med kritik mot så fort han gör någonting negativt.
Ja, jag har ju en som jag ofta tjafsar med här.
du har många du tjafsar med här.
Ja, så är det. Ja, ibland. Don't get me started. Det är vårt kommentarsfält. Alltså, bara så sent som idag, nu när jag var inne på träningen, så kom det ju en, jag vet inte, det var en kommentar som jag bara, ska se, jag kan läsa upp det, för han skrev så här. När kommer vår nya sportboss fixa fram en som de facto kan göra mål? Eller ska han fortsätta sitta i sin båt och guppa omkring i? Och det är på den här nivån det är. Folk tappar ju all sans. Jag förstår ju att man blir förbannad att det ser ut som det gör mot Timrå. Och det är så här är det. Det är ju förmodligen inte unikt här att folk skriker. Nej. Och sådär. Men jag blir, och det är ju supporterskap också. Man ska ju vara ständigt orolig. Ständigt nästan mer förbannad än glad nästan. Alltså såhär, det är ju så, man är så rädd. Det är ju snarare att man är rädd att förlora och de här grejerna. Och att man nästan är glad att vinna. Det är ju nästan blivit en sån kultur, men jag är så fascinerad att det kan liksom efter lite sämre spel, lite tyngre resultat, att det kan liksom plötsligt bara nej, men det här håller inte, det här nu är det kommer bli kvarsid över det här, det blir ingenmansland, det blir en tionde plats på sin höjd och sådär.
Jag är liksom en inbiten pessimist när det kommer till när mina lagspelare och tror att den alltid har som grundinställning att det kommer gå åt helvete. Men jag delar nog ändå din bild över att det är väldigt mycket negativt kring Örebro Hockey ibland. Alltså men det kanske är för att vi bor i gnällbältets huvudstad.
Kollar man på Örebro Hockeys spel över hela säsongen, nu ligger de femma på målskillnad. Fem veckor sedan låg de tvåa. Och efter matchen mot Timrå, då var de bara två poäng efter Färjestad i serieledning. Är man där efter 10 matcher, då har man inte gjort det dåligt. Försök inte. Visst, man kan kolla. Det är klart att vi går att hitta saker som har varit mindre bra. Jag säger inte det. Och så där. Men folk blir liksom så här, det här spelet håller inte. Och det här, men så här, går att kolla, det går att hitta saker på andra lag. Alltså Färjestad kom till Örebro och hade, och journalisterna där sa att det har varit jättedåligt de två senaste matcherna. De har haft jättesvårt att få ihop det över 60 minuter. Det som Färjestad har haft var att de förmodligen har kanske haft bäst svackor i matcherna. Så det är mycket ofta att det handlar om. Sen kan du kolla på andra lag. Du kollar på Rögle som vi hype upp, som jag har haft som tvåa i mitt tabelltips. De har inte vunnit en match borta. Frölunda samma sak. Har inte vunnit en match borta. Och det är ju krisrubriken i Ängelholm nu gällande Rögle. Mm. Och det, Frölunda hade ju sig en sanslös jävla vändning mot HV71 här senast. Men det ojas där i Göteborg också. Det ojas över. Alltså, så det, skulle alla de som skriver nu och så här, skulle de kolla på, de skulle hitta saker på varenda lag. Och så skulle de inse att det är nog inte så illa i Örebro ändå. Nu har man inte den tiden att sitta och nagelskåda alla 14 lag i SHL. Men skulle man göra det, då skulle man nog förstå att det är inte så dåligt som jag kanske tror att jag har fått gjort sken av att det är här de senaste matcherna. Det är gott folk. Jag förstår att man blir orolig och man ska vara orolig. Det är en del av supporterskapet, men några djupa andetag så ser ni att det har inte varit så dåligt som ni kanske tror.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men det är liksom det ständiga drivet att infria sina egna destruktiva profetior hela tiden.
Jag vill veta den dag Örebro verkligen ligger pyrt till och ligger där kanske i en kvaltid och har 7 raka förluster. Hur fan kommer det se ut i kommentarsfältet då?
Högafflar och eldflammor.
Ska ni fråga Fredrik Karlsson i och för sig som har rattat ÖSK-rapporten i några år. Då får jag kanske någon fingervisning.
Ja.
Men om vi ska fortsätta och gå till sporten då? Vi pratar om topplag beteende för 2 veckor sedan, du och jag. Men nu snackar vi 3 poäng av 12 möjliga, de 4 senaste blir det, va?
Ja, nej, och alltså, ja,
det är inte så mycket topplag över det.
Nej, och vad vi såg för några veckor sedan när vi pratade om det, jag stämde in på det, för det var väldigt mycket topplagsbeteende. Mm. Men det man kan se nu, det som har hänt nu, det är väl egentligen det tydliga tecknet på ett nytt lag och en ny grupp som håller på att bygga och formera. Så att det är lite svajigt, det är lite upp och ner prestationer, det kommer ta ett tag innan allt sätter sig. Och sen kan man också komma ihåg det att det är inte nu laget ska vara som bäst. Det är nu det ska vara så.
Det är där vi folk inte hör.
Nej, jag vet.
De skiter i just nu hur det ska se ut sen, för de vill att det ska vara bra nu. Men ja, absolut.
Ja, nej, men jag hade på många sätt varit... Ja. man inte var orolig, men det, utvecklingen tar tid och det, man måste ha tålamod med det, och det måste få gå lite snett i vissa matcher, och det hittar man erfarenheter av. Och sen ska laget bygga samman för att inne i slutspel sen vara som mest sammansvetsat och som mest formtoppat.
Vadå slutspel? Så det ser ut nu, så kommer de inte ens gå dit ju. Nej, nu får jag släppa det.
De kanske åker ur då, Helsing.
Jag höll på att säga någon sån här löfte att gör om det så ska jag.
Ja, snälla Helsing, snälla.
Jag tänker inte gå dit. Men du, lite allvarligt talat.
Ja.
Glenn Gustafsson ändå. El Capitano, 0 poäng på 9 matcher. Han avgjorde premiären bort mot Leksand. Game winning goal. Inte ett poäng sen dess.
Det är faktiskt lite av mig svärt.
Det
är inte Bobby Lane och siffror än, men nej, det är samtidigt inte speciellt bra heller.
Exakt, du tänker på när Lane gick, vad var det, 35 matcher och sådär utan att göra mål för 2 år sedan här.
Ja, jag skrev artikeln, han gjorde poäng för säsongen, eller skrev jag något?
Ja, det poäng hade han gjort innan, men det var ju mål.
Ja, men det var något sådär, det var något så jävla extraordinärt alltså.
Ja, men det, jag tror, jag intervjuade Glenn tidigare då på träningen och han höll ju ändå god min och sådär, så att han var ju ganska klart, men det är knappt så jag kommit till lägen heller, så att han var ju liksom såhär, han var väldigt kritisk mot sig själv på det sättet utan att vara för hård, så att säga. Han tryckte mycket ändå på tålamod och sådär, och sådana bitar att det kommer lossna, och han sa väl de rätta sakerna, han sa väl det man ska säga helt enkelt. Men jag frågar ju om det här med press också så där, men då kommer det klassiska, den som sätter mest press är jag själv, liksom den svar som alltid kommer. Men jag tror säkert han känner en del press av att lite utifrån att han kommer hem. Lite Glenn är hemma, kungen är hemma och han är kapten och vunnit SM-guld och folk tänker han ska visa vägen, och så går det lite motigt. Jag tror absolut att det sätter sig lite, för det är en ny situation för honom. Det här, han har aldrig haft de här förväntningarna på sig tidigare i sin karriär, så det är mycket nytt för honom, och jag är övertygad om att det någonstans sitter där lite mentalt just nu för honom, för att det är som man säger så själv. Det är inte så att han liksom, man tänker att han suttit här och tänker att amen, han kommer ändå till lägen, han bara får bara sätta en så kommer det släppa liksom, säga ja, men just nu handlar det om att man ska skapa lägen också. Det händer inte mycket alls, och det känns som att man åker och funderar mycket. Sen tror jag att det kommer kunna släppa. Jag gillar ändå att man har satt ihop med Mastomäki och Eklin nu. Liksom så här, Mastomäki som han spelat jättemycket med förut i Örebro. Och de känner man nu utan och innan sen tidigare. Så att, jag tror att det kommer kunna släppa. Men jag tror det är klart att han påverkas lite av yttre faktorer just nu.
Ja, och sen tror jag också att det ligger någonting i det. Jag tror att du har rätt i det du säger. Men jag tror också att det ligger en viktig sanning i det han säger också. Att just det där att han har kommit hem, att han har vunnit ett SM-guld, att liksom hur han, jag tror att han sätter väldigt mycket press på sig själv, eller framförallt att han vill väldigt mycket, att han vill att det ska bli så jäkla bra, att det där i kan bli en låsning också. Sen som du är inne på, så tror jag det är också en spelare som bidrar med väldigt väldigt mycket utanför poängkolumnen i spelet. Ja. Han är en så otroligt viktig karaktär i det också, och just att han får spela med Mastomäki och Eklind, det är ju två spelare som är väldigt, de är väldigt sköna och enkla att spela med, vad det verkar.
Ja,
så att det är absolut inte bra med 0 poäng på 9 matcher, men jag har inga svårigheter att tro att det kommer chilla på där ju längre säsongen går.
Men vi ska komma in lite på just formationer och sådär. Så är det ju faktiskt så att det bara vid 2 matcher nu som Örebro har klivit in med samma kedjor. 2 matcher i rad. Och visst, det är ett ganska litet arbetsprov. Vi snackar 10 matcher. Men ändå, det är lite anmärkningsvärt. Det har inte riktigt varit den här kontinuiteten i vissa undantag. Man har egentligen kastat runt i alla formationer. Även om ju, nu börjar väl finnkedjan bli ganska satt med Läckrimäki som inte är finne. Ja, han kan prata finska. Eller han kan inte prata finska, men han förstår finska. Hur som helst, med Björnenen och Leino där då. Och sen så har vi Milton och Wikman gått ihop ganska mycket. Lite olika, men även Wikman har ju spelat med Mastorskenen och sådär. De har hoppat runt, och det är väl vanligt. Alltså, så här, jag tror det är väl säkert vanligt i alla lag så här, så att man provar sig fram, och det handlar om att ge tid och sådär. Det har ändå någonstans gått ganska bra ändå, men lite brist på kontinuitet så här långt. Och de letar och letar, och det handlar ju mycket om att de ska få igång spelare. Alltså så här, nu har ju Bromé gjort sina mål, men vi väntar ju på Ludde Larsson fortfarande som är ju tillbaka efter skada nu. Pigstart senast mot Boda, men försvann helt. Såg knappt till honom i matchen mot Timrå. Glenn var vi inne på, Emil Larsson. Två mål så här långt, kan bättre. Ja, så att då kommer vi in på lite så här, en fråga jag hade där med, och det kanske det är svårt för dig att begära att du ska ta ut några kedjor här innan, men jag har ju ställt frågan, så börjar kedjorna se ut, och jag kommer säga emot mig själv lite här, men jag tror nästan att man ska tillbaka någonstans där man började säsongen undantaget, och att Wikman var ju utanför som 13 år nu, han har gjort det så bra, så han ska spela, så då ser jag ju honom ska in i laget, men jag tror nästan att man ska gå tillbaka till dem som var inne i säsongen. Och då, som sagt, jag så att man gillar att man ser, eller att de har satt Glenn med Mastomäki. Men på sikt så vill jag se Glenn i en större roll, i en mer producerande formation.
Och men det var med, då var det med Bromé
och Ludvig Larsson. Och, ja, det är dit jag vill ha in honom igen. Ja. Jag tror fortfarande det kan bli bra. Det fanns ändå konturer till någonting på försäsongen. Jag vet att försäsong är försäsong, men jag tror de producerade i varenda match de spelade ihop. De vilade, alla fick ju vila någon match också, men jag tror de gjorde mål i varenda match. Och det säger väl någonting, tycker jag. Och så, sen så har du som sagt finkedjan, ska vi ihop. Och sen har du då Milton blir det då med, som center med Emil Larsson bredvid sig. Och,
Axel Sundberg måste du...
Ja, Axel Sundberg. Jag tycker Axel Sundberg med Emil Larsson och Milton. Jag tror den var också i takt.
Och sen då Wikman, Eklind och Mastomäki.
Ja, och Ekström hamnar då lite, tyvärr då, i kläm här. Men det är ju inte Ekströms säsong så här långt. Och just nu ser jag inte honom i laget. Han har inte fått
det
stämma.
Jag tycker att det är, alltså, jag tycker de två andra korten som känns som de sagare som man kan rotera med, det är väl Sundberg och William Wikman. Nu har Wikman växlat upp och framförallt så bidrar han med så jäkla mycket energi.
Mm.
Men jag tycker det är en sån jäkla styrka att ha det sparkapitalet, att i matcherna hela tiden kunna, okej, den här killen är lite off idag, men in med Elias där, låt honom försöka liksom förändra grejer.
Mm.
Men jag håller med dig om kedjan. Det enda jag känner, nu kanske jag har helt fel här, men spelade inte Emil Larsson med Mastomäki och Eklind förra säsongen?
Nej, inte. Han spelade ju mycket med Lionen.
Alltså med Lionen han spelade Lionen, med.
Och, det. Och ofta med Wikman. Det var ju ofta med Wikman.
Just det, så var det. Ja.
Och de verkar ju trivas ihop, så att jag...
Ja. Fast, men framförallt,
fast de ska inte spela med dem.
Nej, det ska vi inte göra. Men jag är helt enig med det angående att jag vill nog också se Glenn tillsammans med Ludvig Larsson och Bromé.
Jag tror att Ludde Larsson hade lite känningar ganska tidigt på säsongen här. När han åkte med på nollanstunden ändå, fast han inte gjorde någon träning. Förutom matchsvärmningen där uppe i Luleå på torsdagen där. Jag tror fortfarande mycket på den konstellationen. Och övriga tre känns alltså, som sagt, finkedjan genomgående bästa så här långt.
Den har ju också satt sig väldigt bra nu.
Ja,
och det finns liksom... Det finns inget behov av att stöka runt där. Låt den vara liksom.
Backparen ser behöver inte liksom. De känns ju också ganska satta nu med Rissanen, Johannesson. Och så är det Berglund, Backström och Holm.
Jag har lyft Rissanen en del nu. Men jag tycker, men jag tycker ändå att för mig är det största utropstecknet. Vilka steg han på något sätt...
Ja, men han har ju tagit ännu större kliv sen Näkeby försvann. Han har väl nästan klivit ur hans skugga på något vis, på ett sätt.
Jag tycker
han började göra det redan mycket förra året. Med att ta lite mer offensiva initiativ. Så att, ja, men jag håller med. Jag tycker han är mest pålitliga spel. Sen så, mer disciplinerad också. Tar inte på sig lika mycket
utvisningar.
Exakt. Jag vet någonstans hur han ska kliva in i närkappen. För han måste ju fortfarande spela rejält. Problemet då ofta är att sådana spelare som spelar rejält, att de ibland kanske trampar över gränsen och drar på sig någon cross-checking utvisning. Men det känns som att han har lärt sig nu var gränsen ligger någonstans. Även om han... Det kommer säkert hända att man kommer tampa över den igen. Men det må vara hänt.
Ja, han är en sån spelare som jag... Alltså jag tror han behöver trampa över gränsen någon gång ibland. Sorry. För att bibehålla sitt spel. Om han aldrig gör det, då tror jag att han håller sig lite väl för mycket på rätt sida.
Tycker lite synd om Linus Arneson här. Det såg ju som att tanken var att han skulle spela mot Timrå och få sin andra start i följd här. Då. För han gick på onsdagsträningen i bland sexback på. Han spelade med Filip Holm då, och Norell i sin tur var sjunde, så hade han Erik Byrger, junioren med sig, som täcker upp på träningarna i ett fjärde backpar där då. Så det såg ut som att Arnesson skulle spela, men så var han ju sjuk.
Ja, det var ju deppigt riktigt faktiskt.
Missade båda veckan, förra veckans matcher, och idag på träningen så var han åter. Ja, då var det Holm, eller var Norell åter med Holm, och Arnesson i sin tur då med nyss nämnde Byrger. Erik Byrger, det är bra namn ändå.
Ja, han har jag sett spela. Ja. Han var väl med i det laget som jag kommenterade matcher på.
Exakt, men han är ju i 20s kanske ledande back nu med, tillsammans med Luka Radivojevic, 07.
Det är ett bra namn. Ja. 07.
07, ja, han pratar om Marcus Weinstock väldigt gott om.
Skrämmande hur unga folk blir. Alltså.
Ja, jag pratade med Dick, Materiala Dick i juniorerna. Han bara så här, du Luka, måste du hålla koll på han, det vill vi snacka Leo liksom, så här, han var väldigt så här, han var eld och lågor över honom, och nu är Luka back då, men ja, spännande. Ja, han har varit med på några träningar.
Ja, det är så pass jag med. På något sätt så blir det lite grann så här att det kommer ju dels bli man kommer ju snabbt bli trött på folk som kommer och säger att folk är nya Leo. Samtidigt så just nu känns det också som att de har ett jävla kapital, förtroendekapital nere i J20, så här, att säga sådana saker som de nyss har sett Leo göra exakt det.
Ja, men det, den,
så
den
när finns, de säger det nu så reagerar man, är ni säkert, menar ni allvar? Liksom?
Den finns ju där av en anledning, så att säga. Det är därför.
Ja, vi ska hålla koll på Luka.
Ja, men bra Hugo, jag tycker vi ska inte prata längre än vad vi behöver. Vi har fått ur oss mycket, vi har rutit ifrån mot näthatet, nej då, men bland annat.
Ja, men, och sådär. Men,
ja, nej. Men och sen vi blickar framåt då lite, det är ju hemmavecka. HV71 på torsdag, som sagt, HV ledde med 4-0 efter en period, och 4-0 stod sig även halva andra perioden.
Ja,
och matchen slutar 6-4 till Frölunda. Det är ju, vi pratade om topplagsbeteende, om Örebro eller inte, men där snackar vi ju rent bottenlags.
Alltså det är ett sånt bottenlöst mörker att tappa det. Alltså herrejösses.
Så att få se vad de kommer i för skick till Värn Arena. Jag tror inte de heller har vunnit någon match utanför Jönköping. Så att all press blir, alltså det är klart det är press på lagen på olika sätt. Då. Örebro, att det här är en match de ska vinna. Jag vet att man kan aldrig säga så i SHL, men de är favoriter. Och annars så har ju HV press på sig att de måste ju liksom hitta någonting efter
de måste
raset.
Tillbaka. Men som du säger,
det är intressant match på det sättet.
Ja, det kommer nog, min känsla är att det kan bli en ganska öppen match. Inget av lagen har råd att liksom spela säkert.
Nej, men lite så faktiskt.
Sen är det lite kul test sådär, att för vi har pratat om topplagsbeteende, vi har pratat om beteende som inte har varit topplagsmässigt. Det här är ju så här, ja, men den här matchen, om ska det bli liksom, var det så pass bra som de ändå lite har visat på i inledningen nu, så är det en sån här match man ska kunna kliva in och dominera ändå.
Ja,
det ska bli intressant att se om de klarar av det.
Ska vi ju kräva 6 poäng den här veckan. Sen är Linköping på lördag. Linköping som även de inte har varit, alltså de har ju verkligen blandat jätte så här långt. Men ja, vi behöver inte blicka fram och hur den matchen kommer att se ut. Men det är ju ändå hemmavecka nu. Samtidigt har Örebro varit svaga hemma. De är ju faktiskt tredje sämsta hemmalaget. Sen så är de bäst borta hittills av alla lag. Men det är lite upp till bevis att visa att man kan, det är väl det klassiska, att är man borta så är man kanske inte lika så här behov av att man måste vara bra på ett sätt. Alltså då fattar jag menar att man kliver ut och egentligen gör det man ska, medan man hemma kanske gör lite för mycket. Jag tror det har varit lite en grej faktiskt där i början.
Ja, jag åt lunch idag med en Linköping-anhängare.
Alltså.
Och både en Linköping-anhängare som älskar Spörbro och älskar att locka ner Mattias Bromé från den där piedestalen vi pratade om.
Jag har inte så mycket övers för Linköping, ska jag säga. Men,
nej, ja. det har jag förståelse för.
Hur som helst, det blir kul. Det blir rosa Örebro på lördag.
Ja.
Det är fint,
ja, men, det känns bra och fint. Bättre användande av rosa än de tidigare har gjort, vilket jag har klankat ner på.
Ja, du menar på Ladies Night.
Det här är ett rosa beteende som jag står bakom.
Det är alltså för kampen mot bröstcancer, va?
Ja.
Som de färgas i rosa, så att det kommer vara temat för...
Säger man
för
kampen för eller mot bröstcancer?
Kampen mot, ja.
Ja.
Så jag kampen för.
Ja, gjorde du.
Ja, det är... Sorry.
Men också, det är som det här med schampo mot mjäll eller
ja,
för mjäll.
Ja, det är sant. Ja, verkligen. Så jag tänkte, nej, men fint initiativ, men det kommer kännas jättekonstigt att se dem i det rosa.
Och framförallt kommer det vara bedrövligt fult, men, ja. Men som sagt, jättefint initiativ. Ja.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hör du, ingen podd innan vi avslutar med vadå?
På sen.
Vad händer med honom? Och jag är lite sugen på, jag har ju blivit lite inspirerad, alltså när jag har lyssnat på Hemmaborgen då, syskonpodden, fast för jag ska har ju Fredrik Karlsson, han snodde ju det här initiativet till den podden och kör där också. Men han har ju infört även här, vad händer med honom elvan? Alltså så att alla namn som har dragits så har de gjort den bästa möjliga elvan där. Så att jag funderar om vi har kommit upp till ett kapital här, eller vi kanske dags för vad händer med honom femman? Mm. Med målvakt, ett backpar och 3 forwards.
Så att, ja, men det tycker jag vi ska
Men det problemet är att då måste jag bara sätta mig och visst det är ganska lätt, inte så, jag behöver inte lyssna igenom varandra, jag kan gå till slutet på varje avsnitt så får jag fram alla namn.
Vet inte, är det hintar om vem det är i avsnittsbeskrivningen?
Nej, jag har inte.
Jag måste
in och lyssna på alla avsnitt som inte är intervjupodden. Hur som helst, jag drar ett namn, spelare som har spelat i Örebro Hockeys under SHL-åren men som har lämnat. Vi ska gå igenom karriären i stort helt enkelt och vad som hände efter tiden i Örebro. Och idag drar jag, Petrus Palmu! Oj.
Wow!
Ja, jag tror inte han skulle gå in i vad hände med honom femman om jag hade haft en sån. Men ja, det är ju...
Det här känns oroväckande.
Det är ett färskt namn.
Det är ett namn jag minns för en gångs skull. Ja, det är fan inte många.
Ja, det var ju ändå en flopp ute i fingerspetsarna.
En gigantisk flopp på mig.
Men till Örebros försvar där så jag kommer ihåg att nästan alla tänkte sig bara, wow, vilken värvning. För han var ju utsedd till finska ligans bästa spelare säsongen innan han kom till Örebro. Och det, ja, nu finska ligan är ju sämre än SHL, men den är ändå konkurrenskraftig. Så att, det gav väl någon slags, det gav en hype. Och han, det var ju inget snack om att man såg att det fanns en hockeyspelare där. Och han hade väl någon försäsongsmatch där ändå. Han gjorde inte hattrick, men han gjorde väl 2 mål. Och han var så här, jäkligt bra. Och han liksom, det var ju så här, riktigt fina avslut. Han snärtade upp dem i krysset och sådär.
Intervjuade jag honom då? I Kumla?
Kan ha varit. Nu du säger det, för jag tror inte jag gjorde det.
Jag tror jag gjorde det i Kumla. Han gör ju 59 på 59 säsongen innan det kom. Så det är ju inte kattpiss liksom.
Jokerit. Inte att förväxla. Jokerit får ju inte ens spela finska ligan just nu. Och fick göra, spela landskamper det året också. Och, så där, och han har ju producerat stadigt i Finland genom åren. Men här var det vart helt plötsligt. Och så blir det ibland. Alltså,
ja, och tittar man på siffror, han ju var i Linköping den säsongen också. Precis. Och jag menar, i Örebro gör han 4 på 15. Och i Linköping gör han sen 0 mål. 5 assist på 26 matcher.
Man glömmer faktiskt bort att han gjorde faktiskt mål här.
Men
jag kommer ihåg det. För att det, liksom, det var ingen som såg det. För jag tror Leino fick målet i första läget. Det var ett skott. Och så var det båda två var framför mål. Och så var det en styrning. Men liksom så här, och det såg ut som det var Leino i ett första läge. Sen så kom och spiken upp och ut. 2-1, 62 Robert, Leino. Men liksom efteråt, jag tror först bara några dagar senare. Och det var veckan efter så såg vi så här. Vad fan, Petrus Palmu står på ett mål. Så fan, kommer det här sig? Och så gick man tillbaka. Ja, då var det han som hade fått det målet. Så att, nej, det vart ingenting här helt enkelt.
Världens mest bortglömda mål.
Ja, faktiskt. Och sen så lyckades de ändå bli av med honom. Jag vet inte hur uppgörelsen med Linköping var, men de tog ju över. Alltså han hade ju 2-årskontrakt med Örebro. Ja. Men Linköping tog över det rakt av. Sen så vet jag inte om Örebro behöll någon del av lönen där då. Men som sagt, det lyfte inte Linköping heller. 0 mål och jag kommer ihåg att han var ju bänkad även där på slutet. Och ja, fem assist.
Men har ju vaknat till och, lite nu, ja, i TPS.
Ja, för, exakt. För det kom ju till det vad som hände sedan. Och han var inte kvar i Linköping heller. Även där bröt man kontraktet. Ja, och nu är han tillbaka i klassiska TPS. TPS Åbo. Och har på 13 matcher gjort 10 poäng. 5 plus 5. Så att... ja, det är väl kanske i Finland han ska vara.
Ja, han ska vara kvar i Finland.
Så att Petrus Palme, det var inte det roligaste namn vi hade dragit, men sådär är det.
Nej, men jag uppskattar ju ändå att det är någon jag vet som det är. Ja. Så att på så sätt så tycker jag om det. Samtidigt som du säger, världens mest bortglömda mål, och han kommer ju inte föräga sin plats i någon form av nedsläpp femman heller.
Nej, så är det. Du Hugo, vi säger så. Och ja, vi tackar för att ni har lyssnat. Prenumerera på podden som sagt om ni inte gör det.
Och ge den 5 stjärnor på Spotify också.
Ja, exakt. Mycket viktigt.
Mycket
och
viktigt.
Så är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack så mycket som sagt Hugo, och tack till er som har lyssnat.